Podplay.
En förändring kan kännas både ensam och väldigt jobbig. Särskilt när den handlar om att leva utan alkohol. Podden Don't Whine About It är din nyktra kompis som finns här för dig som vill leva ditt liv fullt ut utan att vara full hela tiden. Här bjuder jag på inspirerande samtal tillsammans med olika gäster där vi pratar om allt som har med nykterhet att göra. Jag heter Sara Mansouri. Varmt välkommen till Don't Whine About It. Jag står framför spegeln, fixar till håret, dubbelkollar om kläderna verkligen sitter och känns bra. Vad kommer alla andra ha på sig? Tänk om de är mycket mer uppklädda än mig, eller ännu värre, kanske till och med mer nerklädda än mig. Nej, det här går inte. Jag byter om en gång till. Slänger av mig kläderna på golvet där de får sällskap av mina andra ratade plagg för kvällen. Hittar en ny outfit, tittar mig själv i spegeln igen och är egentligen inte helt nöjd, men klockan säger att det här, det måste duga nu. Jag skyndar mig till bussen, ser mig själv där i spegelbilden i fönstret där jag sitter. Fan, jag borde ta på mig det där andra plagget som jag hade tänkt att ta på mig från första början. Varför tog jag inte bara på mig det? Varför nöjde mig inte bara där? Åh, herregud. Vad ska alla andra tycka när de ser mig? Kommer jag ens kunna vara bekväm när jag ser ut så här? Och vilka kommer ens vara där förresten? Jag tar upp telefonen i fickan och kollar gästlistan i Facebookgruppen till den här festen som jag ska till. Jag känner igen några namn, men alldeles för många har jag ingen aning om vilka de är. Vad ska jag prata med alla de här människorna om? Och med vem? Vem ska jag prata med? Åh, vad jobbigt. Jag orkar inte kallprata med folk som jag inte känner. Det blir bara stelt och så vill jag bara liksom därifrån eller sjunka genom jorden eller något. Fan, ska jag verkligen göra det här? Fast jag vet att jag måste. Det är ju faktiskt min kompis födelsedag och det går inte bara banga så här i sista sekunden. Det vore bara taskigt. Men samtidigt så kommer min kompis ha så himla fullt upp med alla andra gäster som är där ändå, som kommer säkert inte ens lägga märke till att jag är där knappt. Och jag kan ju inte bara liksom klänga mig fast vid en person under en hel kväll och liksom bara så här svassa efter världen hela tiden. Så det betyder alltså att jag kommer vara tvungen att kallprata och säkert göra bort mig extremt mycket, så att alla andra som är där kommer prata om mig när jag inte är med och typ viska till varandra och säga typ: men gud, vet vad den här konstiga typen sa till mig förut. Jag kommer fram till dörren utanför lägenheten och hör musiken från festen där inne. Och nu känner jag verkligen hur handsvetten börjar komma och hjärtslagen, de slår ännu snabbare. Åh, vad gör jag nu om min kompis inte öppnar dörren utan någon annan gör det som jag inte känner? Vad ska jag säga då? Tänk om min kompis inte ens vill att jag ska vara här, eller om någon annan ens vill att jag ska vara här för den delen. Eller ännu värre, tänk om jag fastnar i en konversation med någon som inte ens vill prata med mig och som bara tycker att jag är jättetråkig. Och så kommer det bli så där stelt. Och så kommer vi inte ha någonting att säga till varandra. Och då så kommer det bara bli så där svårt att försöka hitta en utväg till att bara kunna säga typ: men vet du, nu måste jag måste gå på toan, tror jag. Vilket jag ofta också gör i panik när det blir så där jobbigt. Alltså, jag säger att jag behöver gå på toaletten bara för att kunna vara i fred och liksom låta några minuter i alla fall kunna dö av kvällen som jag bara vill ska vara förbi. Att bara kunna andas lite utan att bara behöva vara social. Jag ringer i alla fall på dörren till slut, och till min stora glädje och lättnad så öppnar min kompis och verkar faktiskt väldigt glad över att se mig och ge mig en väldigt stor kram, vilket är skönt. Nu känns det ändå bra att jag kom hit. Vi går in i hallen och jag hör sorglöst från de andra människorna i andra rummet, och jag vill egentligen bara stå här hela kvällen och prata med min kompis. Måste jag verkligen gå runt och hälsa på alla där ute nu? Fan, alla kommer ju titta på mig. Shit, vad jobbigt. Och vad ska jag göra liksom? Ska jag gå runt och hälsa? Ska man skaka hand? Eller är det formellt? Ska jag krama folk? Ingen aning, vad ska jag göra? Tänk om jag presenterar mig för någon som jag redan träffat förut? Shit, vad pinsamt. Åh, jag vill bara åka hem nu. Jag vill bara tillbaka hem. Jag vill bara gå härifrån. Jag måste försöka hitta på någon sorts ursäkt till varför jag bara kan vara här i några minuter och lämna presenten och sen sticka typ. Men vad fan ska det vara för ursäkt då? Ja, Precis så här så har det känts för mig många gånger när jag lider av min ångest inför sociala situationer. Och för 3 år sedan så hade den här scenen fortsatt med att jag hade tagit upp min medhavda alkohol och börjat häva den kanske innan jag började hälsa på folk. Just för att bara så här kunna bedöva den där jäkla ångesten och orka vara social. Eller ja, helt ärligt så hade jag ju börjat dricka där framför spegeln hemma redan innan jag ens kom iväg till bussen. Men nu för tiden så är den där snuttefilten borta och jag kan fortfarande tycka att sociala sammanhang är jävligt jobbiga. Men det blir enklare ju mer jag tränar på att hamna i de här sociala situationerna. Det kan vara vad som helst, fester, middagar, you name it. Men jag inser ju också, mitt i all den här ångesten, hur jäkla självcentrerad jag är i de här situationerna. Egentligen. För att jag bara tänker på mig egentligen. Jag tänker inte på hur trevligt det ska vara eller någonting, utan bara så här, vad ska alla tycka om mig nu? Det är så sjukt egentligen. Men ja, det är just i alla fall den här typen av ångest som vi ska prata om idag. Den sociala alltså. Social ångest innebär alltså att du känner starkt obehag i vissa sociala sammanhang. Oron kan handla om att du ska bli granskad, göra bort dig eller tappa kontrollen medan andra ser på. Så, låt mig att presentera dagens gäst. Den legitimerade psykologen Jenny Hultgren. Och du kan hitta henne på Instagram under namnet Psykologi med Jenny om du vill se mer från henne. För det jag undrar framförallt över i det här avsnittet, det är ju framförallt hur hanterar man egentligen social ångest när man inte har alkoholen som hjälpreda längre. Det här och mycket mer tar vi reda på idag. Det känns lite nu som att jag ska sitta i en så här terapisession, så det känns ju väldigt lyxigt för mig.
Ja, ja men toppen. Det känns bra för mig.
Ja.
Det får vara min naturliga roll.
Gå in i din roll, precis, i din jobbiga roll. Jag ska vara helt ärlig. När jag sitter i den här rollen som poddare, jag har varit programledare på radio och allting. Jag älskar att göra det här. Att sitta här med dig nu och prata, att ha gäster och du vet liksom så här. Men alltid inför så är det så här, lite jobbigt, hur ska det här bli? Blablabla. Alltså du vet så. Men jag gör det ändå. Jag har varit med i TV4s Nyhetsmorgon. Jag gör så här konstiga grejer, du vet så offentligt som många kanske inte skulle vilja göra. Men när jag sitter i min klass, jag har ju pluggat liksom på distans, jag sitter i ett digitalt klassrum varje dag. Då kan man räcka upp handen, det är så här på Teams. Alltså jag har liksom nästan aldrig använt den funktionen för att jag är så himla blyg. Så jag tror att det är många i min klass, de har blivit jätteförvånade när de liksom går in på poddens Instagram och bara håller Sara på med de här sakerna, den där tysta tjejen. Liksom. Och det har faktiskt också lett till att jag nu, inför att du skulle komma hit faktiskt, ja, så var jag så här, fan nu ska jag utmana det här lite grann och börja testa och räcka upp handen lite. Och det är så himla läskigt. Och jag tror att nu blir det här jättelångt, men till min fråga egentligen är så här, social ångest, det kan, alltså, för det känns som att jag är i olika roller i de här sammanhangen och liksom att i viss, alltså, den egentligen alltid finns där, men att den triggas igång mer i andra sammanhang, förstår du vad jag menar? Är det vanligt?
Det skulle jag säga är väldigt vanligt. Alltså social ångest kan ju se ut på väldigt olika sätt. Alltså att man kan känna sig bekväm i vissa situationer, vissa kanske bara har svårt för en situation och så här. Men det jag tänker är också att när du sitter i Nyhetsmorgon eller när du sitter här så kanske du har mer kontroll på läget, du kanske har preppat, du vet vad du ska göra och så här. Och som du säger, du har en tydlig roll. När du sitter i ett klassrum så är det också fler som liksom kollar på dig, det är en lite mer osäker situation. Man har liksom fler personers blickar på sig på ett direkt sätt. Liksom. Nu har du också blickar på dig på ett sätt, men, eller öron, men som inte blir synligt för oss nu. Liksom.
Och det ligger nog någonting i det, för att i klassen så är det som att jag känner att men gud, jag har ju aldrig pluggat något sånt här innan, så vad ska jag säga om de här sakerna? Och så blir jag osäker på. Men jag har ju alltid känt mig väldigt blyg, så jag antar att så här, alltså, om vi ska bara så här bena ut vad social ångest egentligen innebär, så här, vad liksom skiljer det från blyghet?
Ja men precis, alltså, det är ju en skala kan man säga, så att blyghet kan ju de flesta känna av, och det är också en del av vår personlighet, liksom, hur introvert man är till exempel. Och social ångest kan ju alla känna också. Kanske ett fåtal personer som inte känner det någonsin. Liksom. Så det är också en väldigt normal sak. Men när man, liksom, man kan ju skilja på social ångest och patologisk social ångest, alltså när det blir en diagnos. Och då handlar det ju mycket om att det blir liksom begränsande i livet på något sätt. Att man liksom kanske börjar undvika massa situationer för att man tycker att det är så himla jobbigt. Man kanske hoppar av en utbildning, eller man vågar inte åka kollektivt, eller man vågar liksom inte prata på jobbet eller gå på en ny arbetsintervju och så här. Eller att man gör saker under väldigt, väldigt stort lidande. Så det är lite så man liksom diagnostiserar det. Så, hur funktionsnedsättande det är, hur stort lidande, hur allvarligt det är, helt enkelt.
Okej, okay, så det är som en skala från blyghet till patologisk social ångest, kan
ja,
man säga.
Ja, men precis.
Så du går in lite på det nu ändå, men vad är det liksom hur kan social ångest ställa till det för den som har det?
Men på ganska många olika sätt. Alltså jag tänker att det kan påverka massa områden i livet, liksom, ja, men, att det blir jättejobbigt på arbetet till exempel, att man liksom inte vågar ta plats på möten, man kanske tycker det är jobbigt att konversera med folk på lunchen, kanske håller sig på rummet, man kan få svårt att liksom utveckla och bibehålla sociala relationer för att man tycker att det är jobbigt, och ja, men man kanske inte lever det liv som man vill leva liksom. Man kanske börjar undvika massa saker som man egentligen skulle vilja göra, eller ja, men uthärdar under stark ångest liksom.
Och det är det som är så svårt, tycker jag, för mig, för att ibland inför sociala tillställningar så kan jag känna liksom att kommer jag verkligen orka det här liksom. Och sen samtidigt så har jag lärt mig att man ska liksom känna in i sig själv vad man vill och inte vill göra, och man ska liksom, jag har börjat med det här att jag ska våga verkligen lyssna till mina behov, och så här, orkar inte jag träffa de här kompisarna ikväll så ska jag inte göra det. Men ibland så är det så svårt, du vet, att blanda ihop vad som är den sociala ångesten som säger till mig att det här orkar du inte, och vad som faktiskt är att nej, men det här orkar jag faktiskt inte idag.
Men precis, det där är ju klurigt. Alltså jag brukar tänka att man kan försöka skilja på om någonting är liksom luststyrt eller ångestdrivet när man ska göra saker så här. Och vad är liksom anledningen till att jag vill stanna hemma då? Är det för att jag är rädd för vad som skulle hända i den här situationen om jag gick dit? Känner jag mig obekväm när jag tänker på vilka konversationer som skulle kunna ske, eller vem som skulle kunna vara där och så här? Eller handlar det om att jag bara tycker att det vore skönt att gosa ner mig i soffan nu och inte har lust att göra någonting annat liksom? Så att man kan fundera på vad anledningen är till att man vill undvika den här situationen. För jag tänker att det är klart att så här, det är helt okej att undvika sociala situationer ibland om man inte har lust liksom. Man ska ju inte kasta sig in i precis allt bara för att man måste heller, tänker jag. Men det kan vara viktigt att skilja på det, att så här, ja, men är det så att jag kanske egentligen önskar att jag ja, men kunde gå dit typ, men jag vågar inte riktigt, eller jag är rädd liksom.
Varför blir man så här?
Så det är en blandning av genetik och miljö, tänker man. Alltså så här, man har ju olika sårbarhet för att utveckla social ångest, och att vissa personer liksom väldigt, man brukar prata om epigenetik, att man har liksom en genetisk sårbarhet, och sen så kan det krävas miljömässiga faktorer för att liksom slå på vissa gener och så här. Men man vet inte riktigt varför man utvecklar social ångest, men det kan ju vara flera grejer. Det kan ju också vara att man liksom har upplevt jobbiga grejer, typ att man har blivit utskrattad i skolan när man har presenterat någon gång eller så här. Men det är inte så enkelt som att det bara skulle räcka med en sån situation heller oftast liksom. Och sen rent så här evolutionärt, alltså det har ju alltid varit viktigt för oss människor att liksom få vara en del av en grupp för överlevnad, så att det håller ju en viktig funktion också att kunna liksom känna social ångest och visa gruppen att man känner skam genom till exempel rodnad, att så här, nu visar jag att jag vet att jag gjorde fel.
Och då blir det ju ännu värre.
Ja. Ja, men precis. Men det visar också gruppen att man är medveten om att man har gjort fel. Och då är gruppen liksom mer villig att ta det in tillbaka. Typ. Mm. Och det där är ju en sån här typisk grej vid social ångest. Att man ofta tänker att om folk ser att jag rånar så kommer de tycka att jag är en liksom, konstig person. Att jag är avvikande och osäker och så här. Men när man liksom frågar folk vad de tycker om folk som rånar så är det ju inte alls så, utan ofta tänker man liksom att ja, men man känner ofta varma känslor mot en person som rådnar.
Ja, empati får man ju nästan.
Exakt.
Ja, det är sant. Mm. Det är sant, men det är som att när jag känner att jag blir röd i ansiktet så blir det ännu mer pinsamt och blir det ännu mer jobbigt, tycker jag.
Ja.
Och särskilt, alltså jag har märkt på mig själv att jag tycker oftast det är jobbigare i att vara social i grupp. Alltså en och en har alltid varit så att jag trivs bättre med en och en än i grupp. Har det också någonting med social ångest att göra?
Men precis, så kan det ju verkligen vara. Ganska vanligt, tror jag, att man trivs bättre en och en. Det är ju liksom lättare att ha koll på läget då, på något sätt. Det är liksom färre personer att förhålla sig till, och det är än en gång det här med liksom att känna mer kontroll, gissar jag på, att det är fler ögon på en, och liksom ja, det är också svårare att kanske ta plats i en grupp, liksom, att det kanske blir lättare att man hamnar utanför, eller att det blir ja, men det blir jobbigare. Det är mycket fler saker att ta hänsyn till i en grupp, liksom. Och också, alltså vid social ångest så blir man ju ganska inne i sitt eget huvud, typ, och man får för sig liksom att allas blickar är på mig, och när jag rådnar då till exempel så kan man ofta få en sån här bild av sig själv att nu är jag knallröd som en tomat, typ. Och nu kollar alla på mig. Men när man ser sig själv, om man skulle se sig själv utifrån, så syns det oftast inte så mycket alls, liksom. Och så jobbar man ju också i social fobibehandling, att man liksom, ja, men en del kan vara att man filmar patienten medan patienten får interagera med någon annan. Och så får patienten liksom berätta innan så här, vad tror du att du kommer se på filmen, hur tror du att du kommer se ut när du har den här konversationen, och så här, och vad är du rädd för ska hända och så. Och sen så kollar man på det i efterhand, och då upptäcker man ofta att så här, patienten kan skratta så här, men jag tror att jag kommer ha den här färgen röd i ansiktet, och det kommer synas att jag svettas, det kommer synas att jag liksom stammar, personen kommer tycka att jag är tråkig och jag kommer säga konstiga grejer, typ så här, bla bla bla. Och så kollar man på filmen, och efteråt så framkommer det oftast att så här, det syns oftast inte alls egentligen på en person att de är så nervösa som de är, liksom, utan det mesta sker ju inuti oss, liksom, att vi får sånt himla självfokus. Och det kan vara ganska så här hjälpsamt för patienter att få se då att gud, det här syns ju inte alls utifrån. Det kan liksom hjälpa så här att bli mindre självfokuserad, typ.
Ja, för alltså, det är det som är så kul, för att det är många som säger till mig att de blir så förvånade när jag säger att jag tycker det är jobbigt att vara med sociala grejer.
Ja.
Och jag säger, hur då? Det känns, för att det känns som att jag är att det verkligen syns på mig hur liksom awkward och nervös jag blir och sådana saker, men tydligen inte.
Ja, liksom. Nej, men precis. Nej, men det ser troligtvis inte.
Ja, kanske ibland, men ja.
Ja, men precis. Kan du notera vad du är rädd för i sådana situationer? Vad är du rädd för ska synas, liksom?
Ja, men jag tror det är just att jag är nervös.
Ja.
Att verka stel, typ. Och, ja.
Mm.
Och det är ju väldigt egocentrerat. Alltså man är ju väldigt uppe i sig själv.
Ja.
Alltså jag kan liksom så här, bara jag går på ett tåg och ska gå igenom alla liksom, alltså korridoren på ett tåg, vad säger man, mittgången.
Mm.
Så kan jag säga, åh vad jobbigt, nu tittar alla på mig, nu går jag här. Alltså det, liksom, det handlar bara om mig.
Mm. Ja, precis, och så är vi ju alla. Alltså, ja. Det finns ju någonting som heter så här, the spotlight-effekt.
Okay.
Att man tror att spotlighten är alltid på mig. När jag går på stan så ser alla mig, eller när jag sitter på bussen då ser alla mig och så här. Och det fina med det är ju att alla känner den här spotlight-effekten.
Just
så att även den som sitter på tågsätet kommer känna att jag är i centrum, typ. Och ännu mer då vid social ångest, liksom. Men, och det intressanta där som du sa då, att så här, ja, men jag är rädd för att det ska synas att jag är nervös.
Mm.
Och det kan man ofta se vid social ångest, att så här, det kan vara den värsta rädslan, liksom, att så här, någon ska se att jag är nervös. Och då i terapi kan man liksom bryta ner det lite grann och så här, ja, vad är det värsta med det då? För man lägger ofta väldigt mycket värde i att så här, jag måste framstå som en självsäker person som alltid säger de perfekta sakerna, alltid är rolig, alltid är smart, aldrig säger något fel och så här, liksom. och att man sätter ganska höga krav på sig själv, alltså ganska omöjliga krav att uppfylla typ. Och vad betyder det om jag är nervös då? Då, ja men folk kan vara ganska hårda mot sig själva och tänka att så här, om jag visar att jag är nervös, då betyder det att jag är en dålig person, eller så här, folk kommer inte tycka om mig och så här, det blir ganska svartvitt typ.
Ja, jag kan tänka så här, om jag visar att jag är nervös, då kommer jag göra den här andra personen nervös och obekväm.
Ja, ja.
Och sen å andra sidan också så känner jag alltid att det är mitt ansvar,
ja,
att vi ska kunna ha en dialog här, du och jag.
Ja, ja men precis, och det där är ju också väldigt klassiskt att man så här, man tar liksom, om vi har en paj så här, så 100% av det sociala ansvaret ligger alltid på mig, tänker man ofta vid social ångest. Så att så här, om jag är på en fest typ och pratar med någon och så rinner samtalet ut i sanden, då tänker man, åh, det är för jag är så jävla tråkig, jag är så ointressant och jag har ingenting att komma med. Och så inser man liksom inte att så här, det är ju 50-50 typ, jag står och pratar med en annan person som också har ansvar för den här konversationen typ. Och man hamnar lätt i så här många olika tankefällor typ. Det finns en tankefälla som heter personalisering, att man tänker att allas så här konstiga eller avvikande beteenden handlar om mig typ. Och det kan ju vara så här att jag, ja men om jag står och föreläser och så sitter någon och gäspar i publiken, tänker jag, det är för jag är så jävla ointresserad och jag pratar.
Allt är mitt fel.
Ja men precis, allt är mitt fel. Och man glömmer liksom att ta hänsyn till andra kontextuella faktorer. Det kanske är en så här sen eftermiddag och personen är lite trött typ. Kanske har sovit dåligt liksom. Alltså så här, så sånt jobbar man ju också mycket med i terapi då. Att man liksom försöker hitta lite alternativa tolkningar kring alla de här självklara tolkningarna som man har själv. Typ. Mm.
Och i den situationen också, skulle det vara så att den där personen gäspar för att jag är tråkig, vad ska det spela för roll egentligen?
Jättebra. Det där alltså, jobbar, precis, och det är också en jätteviktig poäng. Att så här, det kan man också tänka så här, ja och... Och vad är det värsta med det då? Alltså så här, ibland kanske man måste få vara lite tråkig. Och ibland måste man få vara lite nervös eller liksom dryg.
Men alltså det är ju inte alls konstigt. Alltså för det känns ändå som en vanlig grej att vara nervös inför sociala situationer och på sociala situationer. Så det är ju inte så konstigt att vi drar in alkoholen som ett socialt glidmedel. Och att det blir så himla... Alltså särskilt, jag vet inte om det är liksom här i Sverige också. Alltså att det är extra... Vi är ju ganska kända svenskar för att så här, vi behöver alkohol för att kunna vara sociala.
Mm-hmm.
Så tror du... att det är vanligare i Sverige med den här typen av problem? Eller alltså, om man jämför med...
Alltså, tänker du med liksom att dricka på grund av sin sociala ångest typ?
Ja, exakt.
Ja, precis. Det här har jag inga belägg för. Men jag kan nog tänka mig att det skulle kunna vara. Så alltså, om man jämför med typ Sydeuropa, liksom att det finns en mer naturlig jargong där i allmänhet. Typ att man liksom tar mycket plats och man pratar mycket och så här liksom... Men det är svårt att säga, det skulle ju också kunna vara genetik typ att så här, ja, i Sverige så finns det mer av den här benägenheten att ha liksom, social ångest typ. Men så skulle det absolut kunna vara. Och det blir ju så tokigt också med social ångest och dricka för att så här, man brukar prata om att när vi liksom befinner oss i jobbiga sociala situationer så tar man till massa så här, säkerhetsbeteenden. Vilket typ är, ja, men beteenden man tar till för att känna sig säker. Så om jag liksom ja, men jag går på en fest som jag egentligen helst hade velat undvika, så kanske jag liksom ja, men jag sminkar mig väldigt mycket för att dölja min rodnad. Jag kanske bär en polotröja för att dölja min rodnad. Jag kanske står i ett hörn för att liksom ha uppsikt över rummet. Jag kanske bara ställa massa frågor så jag slipper prata om mig själv, kanske inte liksom har ögonkontakt med folk, och sen så är det den där alkoholen då, att man gärna står liksom med den i handen och känner en trygghet i det typ. Och problemet med liksom alla de här säkerhetsbeteendena är att våran hjärna lär sig att anledningen till att det gick bra i den här situationen är för att jag hade ja, men alkoholen, eller jag använde alla de här andra beteendena. Och man liksom missar att få erfara att man kanske hade haft en positiv upplevelse ändå. Alltså så här, utan de här sakerna. Så ja.
Nu förstår jag varför jag alltid kan bli så irriterad över när jag får, alltså om jag är på en fest eller så och det är en grupp jag sitter i och sen så ställer någon massa frågor till mig i gruppen. Jag blir så här, alltså jag försöker ju inte visa det, men jag blir jätteirriterad. Jag bara, sluta fråga de här jävla frågorna.
Ja,
för att jag,
ja.
Och det har väl då att göra med för att jag tycker att det är jobbigt att prata om mig själv på det sättet.
Ja, ja.
Inför så många.
Exakt.
Det har inte jag tänkt på innan.
Ja, nej men vi har ju massa liksom, alla känner ju olika med såna där grejer och vad man tycker är jobbigt typ. Men det är ett ganska vanligt säkerhetsbeteende att så här, lägga fokus på någon annan så jag slipper och liksom.
Ja. Och sen det blir så konstigt också, för å andra sidan så är det också så här, åh vad jobbigt, nu sitter jag bara här och är den tysta tjejen. Vad ska alla tycka om det nu liksom? Jag har ingenting att säga och så blir det jobbigt. Och sen när jag äntligen någon så här visar intresse så bara nej, sluta. Varför håller man på? Det är jättedubbelt.
Ja men precis. Det är ju dubbelt och det blir ju liksom en så här, det blir en ond spiral av det där för att ja, man är liksom så som man målar upp modellen för social ångest när man jobbar med KBT i alla fall är liksom att de här situationerna, de triggar liksom negativa automatiska tankar då, typ så här, åh gud, de kommer tycka att jag är jättetråkig eller att jag är ointressant eller att jag är avvikande på något sätt, alltså whatever your fear is typ. Och de här negativa automatiska tankarna triggar ett enormt självfokus då, så att man sitter på den här festen och bara är i sitt egna huvud, tänker på hur man uppfattas, får en bild i huvudet av hur jag liksom kanske sitter nu eller hur rött ansiktet är eller liksom så här. Och så fastnar man liksom i det och i och med det tar man till massa säkerhetsbeteenden då som gör att man blir ännu mer självfokuserad och så här, jag vill inte stå och skaka så jag håller i glaset med två händer eller jag står och lutar mig någonting så att ingen ska se att jag darrar typ eller liksom. Och det i sin tur leder ofta till att man får ännu mer, man får liksom massa kroppsliga symptom som blir ännu starkare, så att om jag rodnar och så börjar jag tänka på hur mycket jag rodnar och så blir jag bara varmare och varmare i ansiktet liksom, och så blir den här onda spiralen typ, så att
Men då går man ju miste om en jättetrevlig kväll egentligen. För att så här, om jag bara sitter och istället fokuserar på vad den andra personen säger eller vad som händer runt omkring mig och inte bara mitt upp mig själv, så kanske det hade blivit mycket trevligare.
Ja men precis, verkligen. Då it's an important point. Och,
ja.
det är liksom, och det jobbar man mycket med då, att så här, skifta fokus utåt typ. Och det kan man ju träna på. Alltså i massa olika situationer, även i vardagen. Så här medveten närvaro. Jag undrar om inte du... Jo, men du mediterar ju och så här. Så jag tänker ändå att du har koll på det.
Ja, lite grann. Men det där jag har hört också just för egot då, som är så inblandad i det här. Liksom, att det kan vara bra att så här, spendera mer tid på sådana aktiviteter som är mindre egocentrerade. Som till exempel mindfulness och meditation. Också. Istället för att sitta och hänga på sociala medier hela tiden.
Ja.
Där egot blir ännu mer triggat och liksom, man använder det ännu mer på något sätt.
Just det,
liksom.
Just det. Ja. Ja, men precis, absolut. Och att du också blir bra på att skifta fokus då. Liksom. För det liksom att den färdigheten kan du ta med dig in i sociala situationer. Typ att så här, om man märker att shit, nu börjar jag hamna i mitt eget huvud. Då kan man liksom fundera på så här, okej, men vad har personen för kläder på sig och vad känner jag för dofter här i rummet just nu och hur ligger ljuset och hur känns liksom golvet mot fötterna mot golvet och vad säger personen, tycker jag att det här är intressant, vad tänker jag om det där egentligen liksom? Och det är ju liksom, det är som en muskel typ att träna upp så här, att kunna skifta det fokuset, som jag tänker att du har tränat upp ganska bra då, om du mediterar mycket och så.
Ja, jag är mitt uppe i den processen nu, känns det som. Men jag märker verkligen att det här med det sociala, även fast jag har varit nykter nu i snart 2,5 år, så är det fortfarande som att jag tycker att många situationer är väldigt jobbiga. För att om vi går tillbaka till just med alkoholen, så är jag ju knappast ensam om att använda det för att orka vara social, utan det är ju verkligen en, så här, en grej som vi gör i det här samhället som vi lever i. Väldigt svenskt som sagt och sådär. Och vad är det liksom, vad gör det med oss att vi använder alkohol så mycket på det här sättet i sociala situationer?
Det är en bra fråga. Alltså jag tänker att det gör ju massa saker. Alltså man lär sig ju liksom inte att umgås utan det på något sätt. Och liksom, jag tror ju att många skulle upptäcka att de klarar det mycket bättre än vad de tror om de inte hade druckit. Liksom. Men när man aldrig inte dricker så blir det ju så himla normaliserat. Liksom. Och, så jag tror att du gör ju ett väldigt viktigt jobb där, för jag tror att många skulle må mycket bättre än vad de tror av att inte dricka i sådana sammanhang. Och det kräver ju liksom mycket träning, och för att det ska bli träning, alltså vi pratar ju om exponering liksom i sådana här situationer, och för att det ska bli en ordentlig exponering och man ska vänja sig vid sådana grejer, så krävs det ju att man också plockar bort alla de här säkerhetsbeteendena. Och de ser ju olika ut för alla personer liksom, men plocka bort alkohol, eller om man vet med sig att jag brukar stå i ett hörn, men då ska jag gå fram istället, eller vad man nu har för sig liksom, och utmana det, för att det är först då man är fullt närvarande i situationen och ångesten kan gå ner typ. Så ofta märker man liksom, om man går nykter till en fest, att det kanske ångesten stiger till en början och det känns jättejobbigt. Och sen brukar man säga så här, om man är fullt närvarande så tar det ungefär en halvtimme, en timme, ibland lite mer, innan ångesten börjar gå ner av sig själv. Liksom. För kroppen, hjärnan orkar inte upprätthålla stresshormon längre än så. Så att det gäller att liksom hålla i och hålla ut. Och nästa gång man går på festen så kommer ångesten gå upp, men inte riktigt lika högt, och gå ner lite snabbare.
Just det, ångestkurvan kallas
exakt,
väl det här.
Exakt, ångestkurvan, ja. Ångestlöken, ja. När den liksom skalas av så här, så det blir lättare varje gång typ.
Ja, för att alltså, man tror ju liksom att ångesten aldrig ska, alltså att den bara ska, alltså, om man ser det som en kurva som sagt, man tror ju bara att den ska gå rakt uppåt, 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 det kommer aldrig ta slut, så jag måste bara härifrån nu. Gud, jag måste hitta en ursäkt till varför jag ska gå härifrån, för det här klarar jag inte av, herregud vad jobbigt att vara här. Men precis som du säger, så vågar man, eller låter man sig själv här ute, så märker man att det tar stopp där.
Ja.
Och sen planar det ut. Och det kan alltså bara ta typ 30 minuter.
Ja, men precis, det kan det göra. Och det beror ju lite på, ibland så tar det ju lite längre än så. Och det beror ju också lite på, ja, men det här med hur närvarande man är. Liksom. För att om man säger att jag tar upp telefonen och kollar på den typ, det är också ett säkerhetsbeteende som gör att jag inte är fullt närvarande. Liksom. Då kommer ju ångesten gå så här. Så att det gäller så här, bort med allt och bara vara fullt närvarande. Och då brukar ångesten gå ner av sig själv efter ett tag. Liksom.
Men kan inte det här med exponering också ge bakslag om man typ så här går för mycket all in, att nu ska jag liksom bli av med den här jävla ångesten. Och sen så utmanar man sig själv på massa vis, och sen så blir det liksom att man blir ännu mer rädd.
Jo, 100%. Alltså så här, så att man brukar tänka att man ska börja smått, i små steg liksom, så man kanske inte ska börja med att föreläsa för 200 pers typ, om man liksom tycker att det är obehagligt, för då är risken att man får en panikattack och sen vill man aldrig mer göra det igen. Typ. Så att, det bästa är ju att göra upp en liten plan för sig själv och börja smått. Så här. Fundera över vad målet är också. Att, men om målet är att jag ska kunna hålla en föreläsning på jobbet, ja, men då kanske jag måste börja med att våga ta plats i en grupp. Typ. Jag kanske ska prata inför folk på lunchen på jobbet typ, eller jag ska uttrycka en åsikt i mitt kompisgäng eller så här liksom. Så man börjar smått och så ökar man på typ. För det blir inte så bra. Man kan så här, dra jämförelsen typ om ett barn har blivit rädd för vatten för att han håller på att drunkna. Då kastar man ju inte i barnet i vattnet igen och hoppas att nu blir du mindre rädd för vatten.
Simma nu.
Ja, simma på. Utan då tar man barnet i handen och så kanske man åker till stranden först med bilen, och sen kanske man går ur bilen, man kanske går i sanden, och sen så kanske man doppar tån i vattnet, och sen kanske man går till knäna, sen kanske man får ha lite puffar på armarna. Alltså så här, så att man närmar sig sakta liksom, för att annars så är det precis som du säger, risken är att det blir jättejobbigt och det blir fel. Så precis, viktigt att börja smått och med saker som inte är så viktiga typ.
Ja, för att jag gjorde ju nog det misstaget, för att jag har ju, jag vet inte om det har med social ångest att göra, men telefonskräck, jag hatar. Kan det ha med det att göra?
Ja, men absolut.
Ja, på grund av det, för några år sedan så bodde jag i Nya Zeeland och sökte jobb på Greenpeace. Jag sökte det jobbet för att det var ett telefonjobb. Mitt uppdrag på det här jobbet var att jag skulle liksom svara. Jag var liksom en av de som svarade i telefon om du ringde till Greenpeace Nya Zeeland. Mm. Så det var alltså som en kundtjänst för den här organisationen. Det var det dummaste jag har gjort för min telefonskräck, tror jag. Mm-hmm. För att i den rollen får du ta emot så jäkla mycket skit. Alltså det är många som ringer in och är förbannade på någonting, eller du vet, så här, de ska klaga på någonting. Så att det där blev ju min telefonskräck blev ju värre av det där jobbet, när jag hade tänkt att nu ska det här hjälpa mig. Och samma sak när jag jobbade som så här, det heter street fundraiser, du vet, de som går runt och försöker få folk att signa upp sig på organisationer. Det gjorde jag också ett tag för att jag skulle utmana mina sociala rädslor, och det blev också värre för folk var ju skittaskiga mot mig. Alltså folk hatar ju sådana människor liksom. Det blev verkligen bakslag. Och då vågade jag inte göra alltså, så att det har ju verkligen det här var under tiden jag fortfarande drack, så då kände jag nej, men alkohol behöver jag ju för att göra vara social liksom.
Ja, gud, rimlig känsla.
Ja.
Ja, men gud. Ja, nej, men det låter ju hemskt. Jag kan verkligen tänka mig det, och det blir ju precis. Det är ju verkligen, det är ju väldigt otacksamt, tänker jag, för att de flesta, jag har ju sett hur folk blir bemötta när de står där på gatan liksom. Så att nej. Mm. Det kanske inte är toppen att börja med om man är rädd. Men det är väldigt vanligt med telefonskräck i alla fall.
Jag vet inte varför det är just med telefon. Varför det liksom blir som en telefon. Varför är det så jobbigt liksom?
Ja, vad tror du är anledningen till att du tycker det är jobbigt?
Jag tror det är kontroll igen. Att det handlar om att göra fel. Säga fel, vara konstig. Det handlar om hur jag ska uppfattas igen.
Mm-hmm.
För någon jag inte känner. Alltså så här, liksom.
Mm.
Ja, hur den personen ska se mig.
Ja.
Och kommer de tycka att jag är jobbig nu? Ja, du vet, liksom så.
Mm-hmm. Ja. Ja, precis. Det är inte ovanligt att känna så. Och sen tänker jag, det blir också mindre kontroll för att man inte ser personen, typ. Jag kan inte så här veta om personen kollar på mig och bara, gud, typ. Eller så här, det är mindre kontroll.
Exakt, det är det också, ja.
Och också väldigt vanligt då att folk liksom repeterar för sig själv, okej, jag ska säga det här. Och det leder ju också till ökat självfokus, för att man blir så himla inne i sig själv och sitt egna manus typ, istället för att lyssna på vad som sägs och vara där och nu typ.
Mm. Jag måste berätta, det var till och med vid ett tillfälle, för det här är massa år sedan nu. Jag skulle ringa ett samtal till en bank och jag säger, jag vågar verkligen inte. Så mitt ex, han låtsades vara jag och gjorde till sin röst. Förlåta som en tjej, och det funkar.
Åh, nej.
Men det var så illa på den tiden. Ja. Alltså, det var verkligen...
Men det var ju jättejobbigt. Åh, okej. Okay. Oh,
ja, nu har det blivit bättre med det, kan jag säga. Jag tycker fortfarande att det kan vara jobbigt, men inte alls på den nivån längre.
Nej,
och jag vet inte hur det har blivit så. Jag kanske har blivit mer säker i mig själv, jag vet inte.
Ja.
Men det var ju, eller eftersom att man blir mer stabil i nykterheten överlag. Eller jag har blivit det i alla fall.
Mm-hmm.
Men det är ju mycket sådana, alltså... Det har ju verkligen varit, det blir ju verkligen en sån resa man gör, från att liksom ha använt alkoholen på det här sättet för att orka med de här situationerna, till att helt plötsligt inte göra det.
Mm.
Och jag kommer ihåg liksom, alltså särskilt i början så är man ju så himla, så var jag i alla fall i början av nykterheten, att jag gärna ville isolera mig väldigt, väldigt mycket också. För att jag var så här, om jag går ut och är ute bland folk, då finns risken att jag kommer dricka. Alltså mycket faktiskt på grund av min sociala ångest. För att jag vet att jag klarar inte, jag orkar inte liksom. Också för att jag är rädd att riskera min nykterhet då liksom. Vilket jag fortfarande kan bli ibland. Alltså går jag till den här baren och träffar det här gänget, då kanske jag riskerar min nykterhet. Så att det blir också så här svårt, på tal om exponering och så.
Ja.
Alltså versus att bevara sin nykterhet. Så här, när är det rimligt att isolera sig lite, och när är det liksom så här... Alltså förstår du vad jag menar?
Ja, nej, men absolut. Och du säger ju något superviktigt där. Alltså om man också har den problematiken typ. Ja, men alltså med alkohol och så tänker jag att åtminstone till en början att det kanske ändå är ganska smart att liksom isolera sig lite grann. Att man liksom får möjlighet att så här, om man jobbar med liksom återfallsprevention och så här, så funderar man ju mycket på risksituationer och hur ska jag hantera det om jag hamnar i det, och vilka är riskpersoner och hur kan jag göra i den situationen och liksom så här, så att jag gissar på att det kan vara klokt för att bli lite tryggare i sin egen nykterhet först och liksom ha koll på hur man hanterar olika situationer som kan uppstå innan man börjar ge sig in i det typ.
Mm. precis. Mm. För att det blir ju nästan ännu värre på något sätt då också, för att innan har man liksom varit orolig för hur man ska uppfattas av andra. Även när man dricker. Och nu i nykterheten så är jag så här, men vad ska folk tycka om mig nu när jag är så här tråkig och nykter? Som jag har lärt mig dock i nykterheten är ju att det är okej att bara gå därifrån. Om liksom det här suget skulle kicka in, jag känner bara, gud, nu måste jag dricka, och så går jag bara därifrån. Men det blir ju också mer social ångest, för det är så här, men gud, vad kommer folk tro om jag bara sticker härifrån? Alltså du vet, vet inte vad jag vill komma med det här, men det blir så himla mycket.
Ja, nej men precis, det blir ju en kaka på kaka svårighet, va, eftersom det inte bara är liksom social ångest som man tycker är jobbigt typ. Och det är ju ganska vanligt också att man dricker alkohol på social ångest, alltså det finns mycket samsjuklighet.
Ja, det är det.
Missbruk, ja, absolut. Lätt att det missas, tänker jag, när det fångas upp i vården och så. Också depression är väldigt vanligt som så här sekundär effekt av den sociala ångesten, för man liksom undviker och isolerar sig och blir ganska ensam och nedstämd helt enkelt. Så det är också vanligt. Men precis som du säger, det är ju jätte... Det är ju komplext och inte helt lätt alla gånger heller. Liksom. Mm. Men det låter ju som att du har utmanat dig
mycket.
En del.
Ja. Det har jag gjort. Nu är väl skillnaden från förut är ju att jag, vad ska man säga, att jag är mer medveten om det också. För jag förstår vad du menar när du säger att samsjukligheten blir hög, för att när jag drack så tänkte jag nog inte på att jag hade social ångest, utan jag bara tyckte så här, men gud vad jobbigt att gå på den här festen, det är klart jag dricker lite innan så blir det bra, eller dejt eller vad fan det nu var liksom. Så jag kan verkligen förstå det, att så här, och det är väl det som blir lite jobbigt i nykterhet också på ett sätt, men också så himla nyttigt, är att man blir mer medveten om vad man håller på med. Men helt plötsligt står man där och bara, gud, jag har social ångest, gud, jag har de här problemen, gud, jag har allt det här, hur ska jag deala med allting? Men det fina med nykterheten blir ju liksom att jag samtidigt också, jag vill ju kunna vara social utan att använda alkohol som hjälpmedel. Alltså det skulle väl alla vilja egentligen. Det är väl klart att ingen skulle vilja ha de här, alltså att man vill ha, att man känner att man måste ha alkohol, att gud, jag måste hinna till systemet, annars dör jag om jag inte hinner till systemet innan den här festen liksom. Hela den kulturen också som finns gör väl också kanske att man fortsätter i den här onda spiralen med på något sätt. Med att dricka på den sociala ångesten också. Ja, för nu känner jag att jag svamlade. Men det är så här jag blir hos min psykolog också. Så att det är liksom att jag bara svamlar på. Sen så brukar jag säga till henne, jag bara, vänta, vad har jag sagt? Och hon bara, nej men det är bra, bara prata. Men nu håller jag min podd så jag måste tänka på det också.
Jag tyckte helt enkelt att jag svamlade iväg. Du kan ju säga en massa kloka saker. Och jag tänker också att, eller jag får uppfattningen av dig att du... Du är ju en otroligt socialt kompetent person.
Tack.
Och jag märker ju att du är väldigt rolig och har mycket humor och så här. Och det är ju en sak som kan göra att folk inte fattar att man har social ångest. Typ. För att man, och det är ju också en liten fördom, tror jag, kring social ångest och hur det ter sig. Nu minns jag inte exakt, men det är liksom faktiskt en mindre grupp bland de som har social ångest som är liksom väldigt, väldigt introverta och blyga och så här. Men det finns också en ganska stor grupp med social ångest som är ganska extroverta typ.
Jaha.
Och ändå tycker att det är skitjobbigt typ. Och de är det ju svårt att märka det på. Men de kan ju ha andra typer av säkerhetsbeteenden liksom, som man inte märker av. För man har nog den här stereotypen av en person med social ångest att man alltid bara är blyg och inte pratar typ. Och så behöver absolut inte vara...
Nej, så de som liksom låter mest kan också liksom egentligen...
Gud, ja.
Eller de som sitter på Nyhetsmorgon fast har jättemycket social...
Ja, men precis, så kan det vara. Eller de som är festens mittpunkt ibland skulle kunna känna mycket social ångest typ.
Alltså, och sen så går man runt i sin egna lilla bubbla och tänker att ingen tänker som mig. Alltså det är bara jag som tycker att det är så jobbigt, medan de flesta nog tycker att det är minst lika jobbigt. Mer eller mindre.
Gud ja, verkligen. Och om man kollar på liksom prevalens typ, alltså så här om... hur många som under en livstid skulle uppfylla kriterier för social ångest liksom, som diagnos, så är det typ mellan 10-15%. Så att det är ju väldigt, väldigt, väldigt vanligt.
Det kan ju vara skönt att tänka på när man känner sig som en alien. Vi har ju snuddat lite nu vid hur man kan göra för att liksom komma förbi den här sociala ångesten. Men jag tänker vi ska ändå gå in lite mer på hur man kan öva.
Mm-hmm.
Jag försöker ju som sagt öva.
Mm-hmm.
Men jag kan säga också att jag är ganska dålig på det. För jag kan fortfarande också undvika sociala situationer. Och återigen så tycker jag att det är väldigt svårt att känna in i mina egna behov. Alltså när det är dags att skita i något och när det inte är dags att göra det. Utan bara... För att jag har också varit så här... Alltid väldigt bra på att, som jag tror också är väldigt vanligt, att people pleasing. Och det kanske går lite hand i hand med social ångest också på något sätt, jag vet
absolut.
Inte. Men, och det är där jag tycker blir så här svårt, att så här, när är det jag som försöker pleasa någon annan för att jag tror att jag förväntas vara på den här platsen, och när är det min sociala ångest, när är det liksom att jag ska ut, alltså förstår du vad jag menar?
Mm-hmm. Ja men precis. Det är ju väldigt svårt och man kan liksom försöka bryta ner det liksom, så att ja, men det här luststyrda kontra vad är ångestdrivet typ så här. Vad är, man brukar prata om så här, vad är funktionen i mitt beteende typ? Är funktionen av mitt beteende att jag vill göra den här personen nöjd, eller är funktionen av det här att det tillfredsställer mig och att jag tycker att jag, att det här är roligt typ, eller så här liksom, vad blir konsekvensen av mitt beteende för mig typ? För vi brukar ju prata i KBT om att man är väldigt styrd av liksom konsekvenser av olika beteenden typ, och att man kan få ut ganska mycket information av att fundera över det liksom. Typ så här, ringer jag min vän nu för att jag har dåligt samvete, är det det som är konsekvensen av det, att det lättar mitt dåliga samvete, eller ringer jag min vän för att konsekvensen av det är att jag blir glad och tycker att det är kul att snacka typ. Och samma tänker jag då med liksom sociala situationer, att man kan fundera på vad är funktionen i att jag gör det här typ, vad är det konsekvensen av det blir för mig. Alltså här, vi styrs ju väldigt mycket av kortsiktiga konsekvenser. Vi är väldigt så här, våran hjärna bryr sig bara om här och nu liksom, och tänker absolut inte långsiktigt. Så det skulle ju kunna vara så att en kortsiktig konsekvens av att stanna hemma är att jag blir av med ångest. Och bara, skönt, jag behöver inte gå på fest, jag kan bara sitta här i soffan typ. Men långsiktigt så kanske det blir jobbigt, för jag hade ändå önskat att jag var med på min väns födelsedagsfest. Och så här, enligt mina värderingar så är det ändå viktigt att gå på såna här grejer. Och jag missar möjligheten att träffa och catcha upp med den här personen typ och så. Så att det kan också vara bra att kolla på så här, okej. Kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser, för att vi behöver hjälpa våran hjärna lite att få fatt i det här långsiktiga typ. Vad blir det långsiktigt av det här beteendet och hur blir det för mig typ?
Och där återigen så blir det ju övning.
Ja.
Alltså det, allt som du sa förut, det handlar om att träna upp en muskel typ.
Ja men precis.
Ja.
Så här, alltså har man väldigt mycket problem med social ångest, så tycker jag att man ska liksom söka hjälp, eller typ det finns lite bra självhjälpsböcker och så här som man skulle kunna läsa. Men precis, man kan ju öva på mycket på egen hand också i små steg.
Som jag gör nu när jag börjar räcka upp handen i min klass.
Ja, precis. Hur har det gått då?
Alltså, för jag sa så här till min kille att vi gjorde vi kom fram till en deal i alla fall. Så här, att nu ska jag räcka upp handen varje dag minst en gång.
Ja.
Problemet är att vi inte haft lektioner på 2 veckor, utan vi har haft ganska mycket eget grupparbete. Men då var det i alla fall 3 dagar där det var, och då räckte jag upp handen varje dag.
Mm-hmm.
Och alltså det var helt sjukt när jag räckte, alltså det var som att mitt hjärta var alltså jag tyckte det var så jävla jobbigt, och sen bara gud, hur ska jag säga det här, alltså det är helt sjukt, alltså nu när jag säger det högt, att det är så liksom det som händer i min hjärna. Men sen när jag väl ställde frågan, så liksom då kändes det bra, och efteråt bara det kändes nice liksom. Jag bara, gud, jag gjorde det var inte så jävla svårt liksom. Jag kunde verkligen bevisa för mig själv att det inte är så svårt. Men nu när jag tänker på igen nu, gud, då ska jag fortsätta den här utmaningen sen. Och jag kan inte tänka så här, gud, kommer jag klara av det varje dag? Alltså,
ja.
Så hur lång tid kommer det här ta?
Ja, men precis. Det är en bra fråga. Och du har gjort ett, det där skulle vi kalla för beteendeexperiment / exponering då. Men det är ju jättebra att du valde någonting som du kan göra ganska frekvent typ. För det har man sett är liksom en gynnsam grej att inte välja någonting som sker en gång per år typ, utan så här, ja men räcka upp i handen, det kan du göra varje dag typ. Sen en viktig sak när man gör det där är att liksom ha forskarhatten på, för i och med, så här, med social ångest så får man ofta vissa glasögon på som gör att man liksom tolkar saker genom de här antagandena man har kring sig själv liksom, eller så. Det blir som ett filter som man liksom filtrerar världen genom typ. Så att om jag har ett antagande då kring att jag är stel och avvikande då i den här klassrumssituationen typ, så är det väldigt troligt att jag kommer se tecken hos andra på att det här stämmer typ. Att jag ser någon som så här kollar ner eller typ liksom. Och då kommer jag ta det som en bekräftelse på att gud, jag är stel och avvikande.
Ja.
Och det man som blir så himla viktigt då är att ha att man ska ha det här objektiva, neutrala sättet att liksom beskriva det som sker när man utsätter sig för såna här situationer. Så inte så här ja men Lisa tyckte att jag var ställde en skitkonstig fråga, utan så här Lisa gäspade.
Mm.
Typ.
Punkt.
Men precis. Mm. Och det kan betyda Lisa. Vad tror jag att det kan betyda att Lisa tyckte jag var tråkig? Det kan betyda vad som helst. Typ. Men att man måste hjälpa sig själv då att ha de här objektiva beskrivningarna av vad som sker. För att den sociala ångesten kommer liksom filtrera in det som stämmer överens med den här negativa bilden man har. Typ.
Ja, för att det är det som blir grejen. Att även fast jag kan tänka på att så här... Okej, hon gäspade när jag pratade. Och det har säkert ingenting med mig att göra.
Mm.
Och även om det har med mig att göra, spelar roll, då får väl hon tycka att det är tråkigt. Alltså även fast jag rent intellektuellt kan tänka så, att jag ska tänka så, så är det som att jag känslomässigt ändå inte kan greppa det. Och att det ändå blir som att jag... Och då antar jag att det är det som händer, att min sociala omgång säger så här, jo, det är visst du, och det, är visst, det betyder visst någonting, och det spelar viss roll. Liksom.
Ja, men precis. Och det är jättebra att du försöker tänka på de här objektiva beskrivningarna, för man också... Liksom, ju mer man gör det, desto lättare blir det för hjärnan att tro på de här alternativa tankarna och tolkningarna. Liksom. Det är också väldigt vanligt att man känslotolkar vid social ångest. Vilket innebär att om saker känns på ett visst sätt, så tänker jag att det speglar att det faktiskt är så. Så om jag till exempel då håller en presentation och den kändes skitdålig, jag hade jättemycket ångest, tänker man, fy fan, presentationen gick piss.
Mm.
Men det kanske inte alls speglar hur det faktiskt gick. Typ. Så att om jag räcker upp handen och det känns skitjobbigt, så är det risk att min hjärna tolkar det som att det här gick inte bra liksom, och folk tyckte att jag var avvikande på riktigt typ. Så man har ju många så här ja, men tankefällor som är lätt att falla in i, och tankeläsning är också väldigt vanligt vid social ångest.
Ja, man tror att man kan läsa andras tankar.
Ja, men precis, man tror att jag ja men Lisa tyckte det här eller Erik säger, alltså så här. Och det har man till och med forskat på med så telepati typ. Och it doesn't work.
Det är så taskigt också att man tror att jag så här förutsätter vad du står där och tänker.
Ja.
Det är lite taskigt.
Ja, men precis. Och det är så här, men det är ju väldigt roligt att vi ofta tror att andra kan veta vad vi tänker typ. Så här. För nu tänker jag på pannkakor till exempel. You didn't know that. Alltså så här, det kan vara gött att tänka på att så här, de har till och med forskat på det här. Vi kan inte läsa varandras tankar. Och det är ju väldigt lätt att hamna i den fällan att man tror det när man känner på ett visst sätt och tolkar saker genom det här sociala ångestfiltret. Och typ så. Men bra att du har utmanat dig.
Ja, jag försöker. Ja. Men den största utmaningen är fortfarande... som jag tror att många nyktra känner igen sig, är ju liksom det här med fester och så. Där blir det väl på något sätt svårare att få in det frekvent kanske, för att det kanske inte är så ofta man kanske inte går på en fest flera gånger i veckan liksom, eller ens en gång i veckan, utan det blir mer icke-frekvent. Hur kan man liksom öva på sådana sociala grejer där folk generellt sett dricker och är sociala liksom?
Ja, men precis. Jag tänker att det nog är gynnsamt att träna på liksom även andra sociala situationer också, att det liksom man kan generalisera den färdigheten på något sätt till liksom alkoholsammanhang också typ, så att inte glömma att liksom utmana sig även på andra sätt och liksom kanske skriva ner så här situationer som man tycker är jobbiga och fundera på så här, okej, men vad kan delmål vara på vägen dit typ, att liksom träna på. Så frekvens är ju en grej. Sen är det viktigt att liksom befinna sig i situationen tillräckligt länge så att man hinner liksom få uppleva att den här ångesttoppen går ner lite grann. Och det är ju inte heller alltid möjligt att stanna så länge heller, men då kan man försöka lägga upp det på ett sätt så att man kanske kan göra det flera gånger efter varann eller så här. Man får vara lite trixig där. Mm.
Men det kan alltså bli bättre.
Det kan. Ja. 100%.
Det känns inte så ibland.
Det finns absolut en väg ur det här, och där har man också sett att KBT då är väldigt bra mot social ångest, och det är ju så man jobbar då, att man utmanar sig och exponerar sig, och det utmanar tankefällor och negativa automatiska tankar. Tränar mycket på att fokusera utåt istället för inåt, och lite så här, lite smått och gött.
Mindfulness igen. För att det är återigen på tal om närvaro, tänker jag nu på bara att liksom så här, hur fan kan man vara närvarande annars om man dricker massa alkohol för att bedöva den här sociala ångesten? Alltså, då är man ju inte alls närvarande ändå. Utan då fortsätter man vara uppe i det blå någon annanstans och inte alls här och nu. Utan precis som du sa förut, att så här, för nu måste man ju liksom bli mer närvarande på ett sätt. Eller måste man inte, men det är lättare att vara det ju. Så när man tar bort alkoholen och övar, alltså att det blir som en liksom grej att, det var en kompis någon gång som sa det så himla bra, att, för hon är verkligen en sån person som man aldrig skulle kunna tro tycker det är jobbigt med sociala grejer. Hon berättade för mig att hon brukar tänka det som, när hon kommer in i ett rum med nya människor eller vad det nu är, så brukar hon tänka så här, istället för att tänka tänk om ingen tycker om mig, utan att tänka så här, vad tycker jag om de här människorna?
Det är ett jättebra exempel på att skifta fokus utåt.
Ja.
Just eftersom den grejen är så himla skälpande när man hamnar i sitt egna huvud och det blir den här liksom onda spiralen.
Ja, och jag tänker också på att anledningen till varför vi använder alkohol som det sociala drivmedlet är ju också för att vi blir mer avslappnade.
Mm.
Så det måste väl också gå att få in mer avslappningsgrejer. Typ till exempel nu innan jag går på ett socialt event, innan du kom hit till och med också faktiskt, så sätter jag mig ner i 5 minuter och bara andas och börja för att komma ner i varv och bara såhär, det är lugnt, jag ska bara sitta här och ha trevligt nu egentligen. Det är liksom inte, alltså ge sig själv lite peptalk på det sättet. Det har faktiskt funkat för mig.
Ja, men precis. Så avslappningsövningar, så här, det enda man får akta sig för är att det kan bli ett säkerhetsbeteende också om man använder för mycket i situationer typ.
Mm-hmm.
Så att så här, vi vill, så här, det är en viktig sak som jag inte har sagt in, så är att det är, för att det ska bli en exponering så är det viktigt att känna ångest också. Man vill att ångesten ska vara där, annars är det inte en exponering liksom. Så att sen ska det inte vara helt överväldigande jobbigt det här med att man kastar ungen i vattnet liksom, utan, men det ska ändå kännas liksom. Mm. För man ska också lära sig att så här, ångest är inte farligt och jag kan ta med mig ångesten på det här och det går ändå bra liksom.
Mm.
Många kan ju ha som mål ibland att säga, jag vill gå i terapi för jag vill inte känna ångest typ, och det går ju inte riktigt, utan...
Nej, för det är ju en del av livet.
Det är en del av livet.
Ja, man ska kunna känna alla känslor egentligen. Ja. Och det är väl det som... Det var en terapeut som sa det till mig en gång så himla bra, att så här, bli kompis med din ångest istället för att försöka arbeta mot den.
Ja.
För att det är när man går in i motstånd mot att jag får inte känna så här, gud, nu känner jag så här, jag får inte det. Det är då det blir mycket värre.
Ja, det är alltihop. Så sjukt.
Men det är svårt att bli kompis med den här jävla ångesten. Alltså, den är bara taggig och känns i bröstet och är asjobbig.
Ja, nej men verkligen. Det är jättesvårt. Och det är så bra. Så här, bli kompis med din ångest och liksom...
Hur man nu blir det.
Ja, men precis. Hur blir man det? Det är svårt. Men jag tänker i sociala situationer att så här, istället för att värdera ångesten, att så här, notera den och liksom beskriv den för dig själv. Typ vad det är du märker i kroppen och så här istället. För det kan, precis som du säger, alltså så här, om man går i clinch med ångesten eller liksom försöker trycka bort den och så här, vi brukar ju ha liknelsen med så här badboll under vatten typ, att om du hela tiden jobbar för att trycka ner ångesten och inte känna den, så kommer du liksom bli trött i armen och du kommer inte kunna njuta av att vara där på stranden, för du kommer bara stå där och fokusera på att trycka ner bollen typ.
Mm.
Men om du istället tar upp bollen och lägger den under armen och går runt på stranden, så kan du njuta av att vara där och nu typ.
Mm.
Och lite så tänker jag med social ångest också, att så här, om jag fokuserar på att bara trycka bort och inte känna så här och inte vara nervös typ, då kommer jag bara vara helt in i mitt eget huvud typ och fokusera på att trycka ner bollen, så tar med ångesten i armen och så går jag.
Den får bara vara där.
Den får bara vara där.
Det är också så jävla mycket mindfulness i det. Ja. Så här, det är där man lär sig inom det. Det känns som att så här, ja, nej men nu känner jag så här och det är okej, men nu ska jag ändå ha trevligt med de här personerna här.
Ja, men precis.
Men då, låter det som att det handlar mycket också om att det kan, alltså för, eftersom mycket handlar om sin självcentrering och egentligen sitt känsloliv med ångest och så, så låter det ju som att att det är liksom det som man får fokusera på och träna, alltså på något sätt uppmärksamma. Mm. Och på det sättet så kommer också den sociala ångesten att bli mer uthärdlig kanske på något sätt. Eller?
Ja, men precis. Och jobba med acceptans för den sociala ångesten, typ att den får vara där, men jag väljer ändå att vara närvarande ändå, även om jag tycker att det är jobbigt liksom. Och som du har gjort, alltså så här, utsätta mig för olika situationer typ. Och sen såklart, om man tycker att det är för svårt att jobba med på egen hand, så finns det jättebra hjälp att få. Alltså det är väldigt goda resultat av behandling för social ångest.
En sista grej bara. Om man inte själv har social ångest men man känner någon som har det, hur kan man stötta sin vän eller partner eller vad det nu är?
Precis. Jag tänker ju nu tänker jag på din pojkvän där när han ringde ditt samtal. Att så här, det, är ju, det blir ju lätt så. Eller så här, det är ju ofta av omtanke generellt kring andra ångestsyndrom också. Så här, att man som anhörig liksom, kanske ja, men går in och hjälper patienten att undvika lite och kanske håller i handen och så. Det kan ju vara bra. Alltså lite med den här pojken som är rädd för vatten, att hålla i handen när man går mot vattnet och så här, tänker jag, en bra metafor för det. Typ att så här, inte kasta i ungen i vattnet, men inte heller aldrig åka till stranden typ, utan att så här, hjälpa till, stötta, uppmuntra personen att utmana sig själv typ, men heller inte ta över helt liksom, för att då hjälper man heller aldrig personen att utmana sig själv.
Det blir väl ett
typ
medberoende på,
ja,
något, på ett
precis
sätt.
Ja, absolut.
Är det något jag har missat, tycker du, som vi borde säga om social ångest? Eller vad
det känns som
är
att det finns så mycket att säga om social ångest.
Jag vet.
Men nej, jag tror inte det. Det känns som att vi har täckt en hel del ändå.
Det blir alltid, och det här är också så här, för det handlar ju mycket om prestation också såklart, social, eller ja, all typ av ångest kanske, men så här, och det här är också någonting som alltid händer när jag spelar in poddar, att jag så här, då kommer jag göra alla som lyssnar besvikna, för nu missar jag ju sällan den där frågan som jag borde ha ställt, som var så jävla självklar. Du vet, så är det alltid. Det är inte lätt att vara jag.
Nej.
Det är inte lätt att vara någon i och för sig.
Nej, it's not easy.
Det handlar om mig igen.
Ja, men, och det kan ju också vara så här att någon där ute sitter och tänker att du har missat någonting.
Ja.
And so fucking what? Ja, då får det vara så.
Ja, men hur ska jag släppa den tanken? Jag faktiskt fråga, hur ska jag släppa den tanken?
Ja, men precis.
Alltså, hur blir jag så här? Men okej, fuck it. Jag har gjort mitt bästa. Jag tyckte jag ställde jävligt bra frågor.
Ja.
Och jag är jättenöjd. Jag har fått ut massor av dig här. Alltså, du säger ju massor kloka saker. Så varför, hur kan jag känna mig nöjd?
Ja, men precis. Det där är ju en bra fråga. Det där går ju lite in på något som jag inser att vi inte har pratat om. Men det är ju... Ja, det är ju vanligt med så här postmortem, kallar man det för. Det betyder ju efter döden, men att man grubblar efter sociala situationer om man har gjort rätt, och man går igenom det i huvudet och bara så här,
och vad sa jag där?
Och det har man också sett vid social ångest, att ju mer man så här, ju längre tiden går efter händelsen, desto värre blir det i huvudet typ. Så att först så kanske det känns ganska bra. Men sen när man har börjat tänka igenom det flera gånger så bara, åh herregud, så känns det som en så här katastrofsituation. Och det är för att man börjar uppmärksamma detaljer och de växer och man liksom får det här skeva filtret på situationen. Och, så här. Så, och för att bryta då grubbel som man kan hamna i, det finns ju olika strategier. Det är också lite så här, man kan bryta med att bara välja att fokusera på något annat. Det är lättare sagt än gjort. Men,
särskilt men när jag sitter och klipper den här skiten sen och bara, varför ställer jag inte den frågan där?
Ja, precis. Och det kanske bara kommer vara lite så. Men precis, annars så brukar man ju tänka att man kan liksom fokusera på en annan aktivitet eller göra något annat. För man,
distraktion lite grann.
Ja, precis, för det funkar faktiskt att bryta grubbel bättre än man tror. Faktiskt.
Bara av att distrahera sig?
Ja, men det kräver träning.
Ja, det är fan svårt alltså.
Ja.
För när man är mitt uppe i det där, då är det liksom så här, ingenting, jag kommer inte kunna släppa det här nu.
Nej, men precis.
På evigheter.
Ja.
Allt är egentligen träning och tålamod, och det är det som många av oss, särskilt som har druckit mycket, inte har. Alltså för att man har ju alltid kört en quick fix med alkoholen eller liksom, går inte bra på en social tillställning när man har druckit, då går man och dricker ännu mer. Eller liksom, alltså du vet så här, det finns...
Ja, precis. det är inte lätt.
Men man övning ger färdighet.
Ja, nej, men det gör faktiskt det. Jag tycker själv att jag har varit jättehjälpt av att lära mig om de här sakerna. För jag har också haft mycket social ångest i mitt liv.
Mm.
Och it works.
Alltså man får bara gå på det sociala gymmet.
Ja, precis. Det sociala gymmet.
Ja, träna upp musklerna så blir det bättre.
Varje gång man gör det så är det som att man gör en sån här biceps curl.
Exakt, och tror man inte på att det kan förändras så får man bara lyssna på dig och liksom tänka att du har rätt och jag har fel i det här. Det kommer bli bättre.
Ja, precis. Ja.
Psykologen har talat. Du Jenny, tusen tack för att du kom hit.
Ja, men tack för att jag fick komma hit.
Ja, tusen tack för att du lyssnade på Don't Whine About It. Och vill du ha lite extra nykterhetspepp i vardagen så föreslår jag att du följer poddens Instagram, Don't Whine About It podcast, så hörs vi där. Tack och hej!
Podplay, en del av